vad ska vi säga? Nu behöver jag en... Hold on, jag måste tänka. It's not so easy.
No.
Fan, har jag gjort av mig? Men vad fan har jag gjort av mig?
Det här är Michael. När jag besöker honom är det fortfarande sommar i luften. Han bor i en liten röd stuga med vita knutar mitt på den småländska landsbygden. På väggen hänger en stor karta över Småland och Öland.
Ja, jag brygger alltid direkt i kartan.
Ja,
så jag vet inte vad fan det var, så länge sedan.
Men annars kan man ju ta två koppar kanske, bara ta av det. Eller?
Vänta, jag vet vad jag gör. I know what I'm doing.
Utåt sett är Michael en helt vanlig svensk pensionär. Men brytningen avslöjar något annat.
Beträffande språket så kan man säga att ränderna går aldrig ur. Men jag är inte språkbegåvad på något sätt. Så det kommer alltid att låta konstigt när jag pratar. Men...
Michael växer upp i en typisk amerikansk medelklassfamilj med konservativa föräldrar i Ohio i norra USA.
Bägge två var anställda på armén. Det var en väldigt, vi kan säga, republikansk uppfostran. Patriotism, det var inte någonting som man diskuterade. Det fanns liksom inte någonting annat att jämföra med. Man levde, man var patriot.
Det är efterkrigstid i USA under kalla kriget. Michael får lära sig att de stora fienderna är Sovjetunionen och Kina.
Communism took over Poland, East Germany, Czechoslovakia, Hungary. For communism, a considerable advance in power.
Jag hade en lärare i tredje, fjärde klass som berättade att kineser, de vill inte att deras barn ska höra sanningen, så att de tryckte en chopsticks i deras ögon så att de blev döva. Alltså, det här är en lärare som berättade det här för oss barn.
När Michael är liten drömmer han om att gå i föräldrarnas fotspår och jobba för armén. Men när han blir lite äldre förändras hans inställning.
Det måste ha varit i tonåring då man börjar förvandlas till vuxna och börjar ha vuxna tankar. Och det här med kriget blev mer påtagligt. Jag visste redan då att jag var inte den som kunde döda en annan människa. Och jag ville helst inte bli dödad heller.
Michael bestämmer sig för att hålla sina tankar för sig själv.
If a person consistently reads and advocates the views expressed in a communist publication, he may be a communist.
Jag hade egentligen inte någon som jag tyckte att jag kunde prata med. Man vill inte riskera att hamna på kant med någon angående det. Det är lätt att bli opatriotisk eller bli en kommunist, eller du vet att de har många klischéer som de använder mot folk som inte tänker som dem.
Presidenten bekräftade att motortorpedbåtar återigen hade angripit amerikanska jagare på internationellt vatten i Tonkinbukten utanför Nordvietnam.
Från 1965 skickar USA tusentals unga värnpliktiga som ska slåss på andra sidan jorden. 1967 finns cirka en halv miljon amerikanska soldater i Vietnam. Michael är då 18 år.
Well, the wind keeps blowing me up and down the street with my hat in my hand.
Han har halvlångt ljusbrunt hår och på fritiden jagar han tjejer och lyssnar på den senaste popmusiken. Bob Dylan tillhör favoriterna.
Jag visste att jag ville inte till armén, för då blir man kanonfoder. Så när det började bli, jag började komma i ålder så att jag riskerade att bli inkallad, då gick jag frivilligt i flottan.
Michael gör sin bootcamp på Naval Station Great Lakes, precis invid Michigansjön. Sen åker han hem och väntar spänt på att få sin postering.
Jag hade ingen aning om var jag skulle hamna, men jag hade hoppats på det bästa, kanske få en toursjobb i hemlandet. Men då fick jag bara papper där det stod Intrepid på, och jag hade ingen aning om vad det var. Och jag frågade runt där på basen, och det är ingen som visste vad det var. Ingen.
Det enda Michael vet är att han ska till staden Norfolk i Virginia. Där lämnar han över en lapp till en taxichaufför med orden Intrepid. Han åker mot hamnen där ett fartyg ligger ankrat. Ett enormt fartyg.
Alltså, det var ju helt galet. Och jag bara tittade upp och tittade upp och tittade upp. Och, alltså, det var så otroligt stor. Jag fattade inte nästan vad det var för någonting. Och sen var det bara gå ombord.
Fartyget är det 265 meter långa och knappt 30 meter breda hangarfartyget USS Intrepid. Det är mörkt grått och däcket täcks nästan helt av stora landningsbanor för stridsflygplan.
Man var lite i chock, lite förväntansfull. Man visste fortfarande inte var man var på väg. Tills man var typ i Sydkinesisk hav. Första port vi kom till var Filippinerna. Då började alla förstå var vi var på väg.
Michael har blå byxor och skjorta. En vit rund keps över det kortklippta håret. Cirka 3000 man trängs ombord.
Jag diskade 18 timmar om dagen. Så det var ju det som var den vanliga dagen. Sen var det bara duscha och lägga sig. De flesta var desillusionerade av att ha varit i militären och sett vad det var på nära håll. Det var ingenting man var stolt över. De flesta, de jag kände, var emot kriget.
Michaels tvivel på kriget blir sakta allt starkare.
Det är någonting som växte fram där vi slängde soporna, hette Fantail. Och det var ett område i Acton, och man kunde gå upp dit och hänga faktiskt. Och när man stod där och det var mörkt ut, så såg man att det var ju sån där ljus, starkt upp som flamma upp då, som var tydligen inte blixt eller någonting. Så det var inte svårt att lista ut att det var artilleri.
Under sina pass i disken lär Michael känna Craig Anderson, en jämngammal, lite blyg sjöman med en kraftig mustasch.
Han var där och jobbade, sen vi hade nattskift, och du vet att klockan 3 på morgonen bakar de i bageriet, och det märks. Så vi som jobbade då nattid på i närheten av bageriet, där vi bara gick och hämtade bullar och grejer och kaffe, och så satt där och mumsade i oss. Och sen Craig, han bara gick förbi och bar disk vad han gjorde. Efter ett tag, jag tog en bulle och höll upp den så här när han gick förbi. Han gjorde en stor sväng så här, kom tillbaka och hämtade bullen. Vi blev vänner ganska snabbt. Han var från California, och då kunde man få ganska mycket information från honom på hur folk utanför militären såg på själva kriget. Han berättade om demonstrationerna.
A companion peace demonstration brings out 50,000 marchers in downtown San Francisco. They parade 2 miles along Market Street, pacifists and hippies together.
Gigantic Kesar Stadium holds the mass rally, where anti-war songs and speeches trigger a short scuffle between pro and con factions. No one was injured.
Under våren 1967 pågår några av de största antikrigsdemonstrationerna i USA:s historia med hundratusentals deltagare. Och när Craig berättar för Michael om vad som händer i USA växer känslan att han är på fel sida av historien. Efter 5 månader vid disken får Michael börja jobba på flygdäck. Han är nu direkt delaktig i USA:s stora bombkampanj mot Nordvietnam och FNL.
Men trots att bombräderna över Nordvietnam nu är uppe i ett genomsnitt på över 30 om dagen, så är det räderna med B-52 över Sydvietnam som tilldragit sig det största intresset. De politiska konsekvenserna av de här räderna över Sydvietnam består i att man med dessa jättemaskiner inte kan kontrollera om man bombar vän eller fiende. Att man liksom angriper den sydvietnamesiska landsbygden som sådan.
Då är det ännu mer påtagligt för att man är med och skickar iväg de här flygplan med bomber och de kommer tillbaka tom. Och hade de bombat någon fattig land med mat eller någonting, då hade man haft en helt annan inställning. För det var inte så illa att vara där uppe och jobba. Men just det där att man hade en viss ansvar med att skicka iväg flygplan som dödade människor helt urskiljningslöst.
Ni förstod att det var liksom inte bara militära mål utan det var allt möjligt som bombades då?
Jo, det förstod man. För det är även militärmål, det är ju ingen sån där precision. Det är ju inte bara en bomb de fäller.
Ute på flygdäcket lär han snart känna 2 andra besättningsmän, Rick Bailey och John Barilla. Tillsammans med Craig Anderson sitter de ofta på barer i hamnarna och pratar. Och nu vågar Michael äntligen berätta öppet om sitt krigsmotstånd.
Vi hängde mycket och pratade och kom underfund ganska snabbt att här var ingen av oss som tyckte att det här kriget var bra. Du vet, de berättar för oss att de håller på att stävja kommunism. Men det var ju, du vet, det var bara ett sätt att spåra människor att backa regeringen. Det visade sig vara, eller verkade som, det var bara för vinning för några få rika människor.
Alla 4 är överens om att de vill därifrån. Men hur? De passar på vid nästa permission. Den 23 oktober tar de tåget från den amerikanska basen i Yokosuka i Japan till Tokyo för att hänga i den japanska huvudstaden några timmar. Det är tidig höst och på gatorna går Tokyoborna i sina traditionella mörkblå kavajer. De 4 slår sig ner på en bar tillsammans med några andra besättningsmän. Tiden går och de måste snart ta tåget tillbaka för att hinna på båten innan midnatt. Då plötsligt händer något.
Rick Bailey, han kom över till det bordet där jag och John och Craig satt, och han sa till John, han sa: John, jag går inte tillbaks. Och alla tittar, och så säger John: nej, inte jag heller. Och du vet att det började bli ganska elektrisk själva stämningen där. Och då säger Craig att han inte tänker gå tillbaks heller. Och då jag förstod, okej, tåget går nu. Det är bara att kliva ombord. Du vill inte missa det här. Så då anslöt jag också.
De andra sjömännen vid bordet tystnar. Ingen gör något för att stoppa de 4 killarna.
Det var faktiskt några andra som ville ansluta sig till oss. Men sen började de tänka, fan, jag kan inte göra det där. Jag har en flickvän, jag har en bil, jag har det och liksom föräldrarna blir sur. Eller, ja, du vet att det är ju massa grejer som håller en hemma.
Tänkte du på att du kanske aldrig skulle få träffa din familj igen när du tog det beslutet?
Ja, man förstod att det kunde vara fallet också. Man kanske aldrig skulle få träffa gamla vänner eller släkt eller någonting. Allt det där var man medveten om.
Hur såg du på att det var olagligt det ni gjorde? Var det något ni tänkte på?
Att göra det som var moraliskt rätt var mycket viktigare och vägde mycket mer än att man hade skrivit på ett papper åt militären. De kunde torka sig ärsla med det där pappret. Man brydde sig inte. Det var deras fel, det hela såg ut som det gjorde.
De säger hej då till sina kamrater som återvänder till fartyget.
Första natt så sov vi på en tågstation. Du vet att när man har väl somnat var det tomt i stationen. När vi vaknade var det fullt med människor där.
Vid det laget står det klart för fartygsbefälen på Intrepid att de fyra har rymt. De är nu på flykt från den amerikanska armén. Och blir de infångade av militärpolisen väntar ett hårt straff. Michael har med egna ögon sett hur besättningsmän som misskött sig förts upp från fartygets fängelseavdelning. Askgrå i ansiktet och med svetten sprutande från pannan.
De kom upp från fängelsehålen bara de gånger de ska äta. Och då kommer de upp allihopa på en gång i en rad och står och springer på plats. Sen äter de väldigt snabbt och sen får de åka ner i fängelsehålet igen. Det är marinsoldater för att göra vad de vill med dem.
Och det, hade du blivit gripen i Tokyo, då hade det blivit du då?
Ja, då hade jag varit fortfarande i militären, men i fängelse.
På båten där längst ner?
På båten längst ner i fängelsehålet.
Nu gäller det för de fyra att försöka klara sig, hitta mat för dagen och någonstans att sova på natten.
Det var början på en äventyr. Situationen bestämde lite vad vi skulle göra. Till exempel man tog kontakt med folk som man tyckte såg sympatisk ut. Och sen fick träffa andra människor på det viset. Och sen ju fler människor man träffade desto mer gratis mat och någonstans att bo. Och, du vet, japanerna var helt emot kriget. Så i och med att man var där i den kapacitet som vi var i, så alla ville hjälpa oss.
Men det behövs förstås en långsiktig plan.
Vi kunde inte stanna i Japan för de hade utlämningsavtal. Så att, med USA. Så att vi skulle behöver komma därifrån.
Ryktet om deras flykt har nu sakta börjat spridas i Japan och de får kontakt med medlemmar från den japanska antikrigsorganisationen Betonamo Niheiwa Oshimin Rengo, som betyder ungefär medborgargruppen för fred i Vietnam, men som i dagligt tal går under namnet Beheiren.
Beheiren grundades av fredsaktivister i Japan i mitten av 60-talet, 1964 ungefär, så grundades den organisationen. Och det var framförallt en organisation som vände sig emot Vietnamkriget, vände sig emot USAs krig i Vietnam.
Johan Erlandsson är journalist och författare och har skrivit en bok om de soldater som deserterade från The Intrepid.
Man organiserade demonstrationer och man var väldigt kritiska mot att Japan öppnade baser för USAs fartyg till exempel. Så det här var liksom en organisation som The Intrepid Four kunde söka upp, eller sådana som de sökte väl upp The Intrepid Four.
Och det är inte längre någon omedelbar risk att de grips av militärpolisen.
Och nu försöker fredsorganisationen komma på ett sätt att få ut de fyra amerikanerna från Japan.
De tänkte, okej, det är lättaste sätt att komma därifrån var genom Ryssland. Och vi tyckte inte det var jättekul från början. För att Ryssland, det är, du vet, amerikaner, de växer upp med att Ryssland, de äter sina barn. Du vet, det är ju, de är onda människor.
En av de få i Beheiren som kan prata engelska är en storväxt munk som Michael misstänker är amerikan. Munken hör sig för hos det sovjetiska konsulatet för att se om amerikanerna kan åka via Ryssland till ett neutralt land.
Om de håller sig gömd hela tiden och kommer till Ryssland så kanske, men ja, alltså, det kanske skulle funka, men det annat, nej, det är officiellt absolut inte. Så munken säger det här till oss och vi sitter där och, ja, men han säger ja. Ja, han sa ja. Så okej, då är det bara för oss att fixa det här.
Michael, Craig, Rick och John förbereder sig för båtresan mot Sovjetunionen. De ska kliva ombord som passagerare på väg att besöka en bekant. Men innan de skiljs från sina beskyddare i Beheiren har de en sak kvar att göra.
Du vet att det var många människor involverade i det här med Beheiren. De hade många medlemmar. Och en av dem var en filmproducent, har jag för mig. Så han hade tillgång till kameror och allt som man behöver.
Now looking at four deserters. Four patriotic deserters from the United States Armed Forces.
Så att innan vi åkte därifrån så gjorde vi det här filmen.
Kameran görs i ordning. De fyra klär upp sig i slips och kavaj. Michael har kammat håret i en prydlig sidbena. De sätter sig på små stolar tätt bredvid varandra framför ett mörkt skynke och tittar sammanbitet in i kameran. En vit mikrofon skickas runt mellan dem så att var och en får förklara vilka de är, vad de gjort och viktigast av allt, varför.
We have reached the point where we must stand up for what we believe to be the truth.
De erkänner sig som desertörer, säger att de måste göra det de tror är rätt. Michael berättar hur ledsen han är att han aldrig kommer få träffa sin familj igen.
I am a somewhat average American boy born into an average middle class family. My parents were strict as far as love would allow, but very open-minded. I have a sister who is married and has a beautiful family, and a brother who is pursuing his education. I regret that I will never again be able to see my family because of what I believe in and stand up for. These things that are guaranteed me.
Den 10 november bordar de passagerarfartyget Baikal med destination Nakhodka i östra Sovjetunionen. Sjön är hård den här höstdagen. Och de fyra ligger och trycker i sina kojer. Ett par av dem är sjösjuka. När det gått 3 timmar bestämmer de sig för att avslöja vilka de egentligen är. De tillåts inte träffa kaptenen, men någon som påstås vara förste styrman.
Han har en väldigt elegant, gråhårig man. Prata perfekt engelska. Vi sa vad det var. Och utan att avslöja någonting om till exempel att vi var sjömän. Vi bara berättade att vi hade deserterat från United States militär. Han sa okej, då går vi och pratar med kaptenen. Vi kom in till kaptenen. Han kan inte engelska, inte mycket i alla fall. Och han och den här så kallade första styrman, de pratar länge och väl. Sen på den lilla engelska som kaptenen kunde. Han sa, so you boys have left the Navy. And immediately tittade vi på varandra och förstod att det är ingen jäkel som har sagt någonting om Navy, utan han kan det här. Med det så kändes det som det kan inte hända någonting nu, för att vi vet att han vet vem vi är och är tydligen vänlig inställd.
Efter 3 dagar är fartyget framme i Nakodka, invid japanska havet. Det är natt när de kommer fram, men Michael och de andra kan ändå se att det står militärer med automatgevär vid landgången.
Och där står 2 limousiner. De har fixat 2 limousiner till oss. Och när vi har väl kommit och sett oss i de här bilderna, vi kunde bara titta på varandra, skratta, alltså fnittra. Man är så upprymd, man är skraj samtidigt som man är glad. Och det här är så otroligt roligt, fast det är oroligt samtidigt. Det var ju en äventyr som hette duga.
Resan går med gamla slitna tågvagnar och flygplan tills de till slut kommer till den ryska huvudstaden.
Vi hamnade så småningom i Moskva och då träffade vi 4 gentlemen som skulle var med oss, visade sig, i de nästa 6 veckor, tror jag. Jättetrevliga människor. Och det första de säger till oss är att välkommen till Ryssland. Vad kan vi stå till tjänst med? Vad kan vi hjälpa er med? Det var skönt att höra att det var den inställning de hade till oss. Och det första vi sa var att vi vill ha transit genom Ryssland till en neutral land. Jamen, då gör vi det då. Så där hjärtligt och vänligt och sån här på det. Och det var de hela tiden. Alla ryssarna som man träffade, antingen de visste vem man var eller inte, var hjärtliga och trevliga. De åt inte sina barn som man fick höra i Amerika.
These 4 American sailors shocked the nation this week by announcing in this film seen on television that they had deserted their ship.
Nu släpper Behejren filmen de spelat in i Japan. Den slår ner som en bomb i USA.
Each of the sailors made it quite clear that he is refusing to fight for his country because he thinks his patriotic duty is not to fight.
Filmen spelas upp på de stora tv-stationerna. Och Michael och de andras bilder hamnar snart i alla stora tidningar. Nyheten blir en chock för Michaels föräldrar, som ju båda jobbar för den amerikanska armén. Michael får prata med sina föräldrar på telefon för första gången sedan deserteringen.
De var fortfarande oroliga. Man märkte på frågorna att de undrar liksom om man är i fara och om man håller på att bli manipulerad och vem är vår ledare. Och alltså, vi har ju ingen ledare. Och folk är jättesnälla. Jag gör precis det jag vill göra. Så jag försökte lugna dem så gott det gick.
I 6 veckor lever de i Moskva. De åker skridskor i Gorkiparken, åker på semester till Svarta havet och behandlas som hjältar av lokalbefolkningen. Att 4 amerikanska militärer har flytt till Ryssland är en stor propagandaseger för Sovjet, som landet inte är sen med att utnyttja.
Att stanna i Ryssland var aldrig tanken heller. Det var inte bara idé om freedom det där. Du vet, vi var 4 stycken bortskämda amerikanska skitungar. Jag tror att de är glada att se oss komma därifrån.
Tillsammans med sina ryska värdar började de leta efter ett lämpligt, neutralt land.
Schweiz ville inte veta av oss för de var för neutral. Rick var lite inne på Frankrike för att han fick lära sig lite franska i skolan. Jag var inne på Sverige direkt från början.
I disken på The Intrepid har Michael lärt känna en sjöman som pratat varmt om landet Sverige uppe i norr.
Hans mor var svensk och när jag pratade med honom så berättade han om Sverige. Och hur fint det var här och vi tänkte att han och jag skulle dra iväg. Men det blev ingenting den gången och efter det så fick både han och jag nya jobb.
Men så fanns det också en kraftig opinion i Sverige mot Vietnamkriget. Den socialdemokratiska regeringen ville gärna hålla sig väl med den här vietnamkritiska oppositionen. Så därför var det tacksamt på ett sätt att välkomna desertörerna.
Johan Erlandsson har forskat om de fyra desertörerna och hur deras fall plötsligt hamnade på den svenska regeringens bord. Han berättar att organisationen Den ryska fredskommittén tar kontakt med Bertil Svanström från Svenska kommittén för Vietnam. Bertil har kontakter i den svenska regeringen.
Vad man kan se är att Bertil Svanström, som var aktiv i Svenska kommittén för Vietnam, han kontaktade regeringen, kontaktade inrikesminister Rune Johansson och berättade att nu är det fyra desertörer på väg till Sverige.
Bertil Svanström svarade den ryska organisationen att det bästa för de fyra är att bara dyka upp på Arlanda utan förvarning. Om de söker visum från Moskva finns risken att regeringen pressas av USA att säga nej.
Michael och de andra lyder rådet och den 29 december 1967 kliver de ombord på planet som ska flyga dem till Sverige. De har fått $1,000 av sina ryska värdar i present, men i övrigt äger de inget mer än kläderna de går i. Michaels hår, som han tidigare varit tvingad att klippa kort, har växt ut och några i gruppen har även börjat få skägg.
Bara två andra människor ombord det här flygplanet. En satt längst bak, en satt längst fram och vi fyra satt ihop ungefär. Hela den här resan var tänkt att det skulle vara lite små hemligt, inkognito.
Men Bertil Svanström från Svenska kommittén för Vietnam har tidigare arbetat som korrespondent för Svenska Dagbladet och har tipsat pressen. Det här är de första desertörerna från Vietnamkriget som kommer till Sverige och medieintresset är enormt. Så när flygplansdörren öppnas möts desertörerna av en stor folksamling, smattrande blixtar och rullande kameror.
My name is Craig Anderson, I come from San Jose, California.
My name is Mike Linder, I come from Mount Pocono, Pennsylvania.
My name is Richard Bale, I come from Jacksonville, Florida.
Why Sweden?
Sveriges Television är också på plats.
Moskvaplanet landade på Arlanda klockan 8.30 i morse och efter en mycket kort presskonferens på plattan så fördes pojkarna omedelbart till polisstationen för förhör.
Journalister var på oss like, som pariser. Till sist så märker jag att vi står rygg mot rygg alla fyra. I någon sorts försvarsställning och bara svara frågor. Och sen var det en snubbe som kom in och säger, jag är snut, häng med mig. Och ja, jag stannar här med mina kompisar. Alltså, your friends are coming with us too. And he puts a badge up in my face. He says, I am a cop and you are coming with me. Så då var vi helt plötsligt i två bilar igen och körde iväg. Och första som hände var polisen som inte körde bilen. Han vände sig i sätten och han sa, du ska veta att vi tycker inte om människor som är här i Sverige.
Lite annorlunda än limousinen här då.
Det var det verkligen. Det var annorlunda än någon annanstans vi hade varit tidigare.
Så Sverige var inget bra första intryck då?
Nej, det var illa.
De förs till polisstationen i Märsta och får tillbringa natten i en häktescell. Men redan nästa dag släpps de och det visar sig att den mediala uppmärksamheten trots allt har varit positiv. För det är många i Sverige som sympatiserar med dem och vill hjälpa till.
Ja, han frågade oss. För vi var ju väldigt positiva, tyckte att det var ett förskräckligt krig det här i Vietnam. Så vi hade gått i demonstrationståg väldigt mycket.
Det är hos Åsne och Lennart Lieden som Michael och de andra först får bo. Åsne är från Norge. Och efter ett möte med en tysk soldat under andra världskriget blir hon fredsvän.
Och där och då blev jag pacifist.
1967 är Åsne och maken Lennart engagerade i organisationen Tyresö U-lands- och fredsförening, förkortat TUFF. Och när ordföranden frågar om de kan ta emot desertörerna i sitt hem så tvekar de inte.
Det var snö då och vi bara gick omkring och förundrade över det här underbart vackra samhället. Vi var ju i Bomora då och det var så vackert där, tyckte man.
Mediernas intresse för de fyra håller i sig och snart kommer tv-team från hela världen till Tyresö och trängs i Åsnes och Lennarts vardagsrum för att få prata med Michael och de andra. De har blivit världskändisar.
Intervjuaren Peter Kalischer sändes hit från Paris. Producenten Don Hewitt kom från New York. Han är chefsproducent på CBS Face the Nation Program. Ett program som sänds en gång i veckan.
Jag kommer ihåg att de satt i vårt vardagsrum. Det var fullt i vårt vardagsrum en gång.
Now, what will you do for your next day here in Sweden?
For our next day?
Yes.
I don't know. We'll have to go back to the police station and say hello. But after that I don't know exactly what we'll be doing.
De fick asyl på humanitära skäl och det tog bara 10 dagar, vilket var liksom mycket snabbare än vad det brukade gå. Regeringen vill liksom undvika en stor internationell diskussion och man vill också undvika politisk debatt i Sverige, så därför gick det undan.
De är nu fria att börja sina nya liv i Sverige och för Michaels del inträffar snart något livsavgörande.
Oh Maria, min vän, är du kär i mig igen? Vi var på Rigi Konditori i Gamla stan. Där hade vi stämt möte med några japaner som vill göra uppföljning om oss nu när vi var i Sverige.
De japanska journalisterna vill inte enbart skriva om Michael utan också om landet Sverige.
De skulle undersöka allt om vad det här med svenska fri kärlek var. Och då ville de helt plötsligt träffa några svenska. Och då satt det 2 tjejer på samma kant gondoteri.
Michael vill imponera lite på tjejerna som visar sig bara systrar.
Och så säger jag, ni kanske känner igen mig. Jag har varit på tv och i tidningarna. De tittar på mig. Nej. Då var man ganska platt helt plötsligt. Men i alla fall så hoppar jag över den delen och berättar om de här japanerna som skulle gärna prata med er om de får.
Är du kär i mig än när jag nu framför dörren din står? Efter många långa år blev min längre.
En av systrarna är speciellt söt, tycker Michael. Hon har långt blont hår och är modernt klädd. Hon heter Elisabeth. En tid efter mötet på konditoriet ser han henne genom ett bussfönster. Han bestämmer sig för att hoppa av och springa efter.
Så, nu har jag träffat henne. Jag vet inte hur, men man träffade henne flera gånger. Till sist så blev vi ett par.
Står här, ja då är jag lika kär. Och jag hoppas du är lika kär i mig. Åh Maria, hon sa.
Mötet leder så småningom till ett livslångt äktenskap. 2 barn och flera barnbarn. Efter några månader kommer Michaels föräldrar, som man var rädd att aldrig få träffa mer, på besök till Sverige.
Jag tror att de har alltid tills den dag de dog, jag tror att de alltid önskat att det hade inte hänt. De fick stå ut med en del kritik, för det är inte alla människor som var snälla mot dem. De fick många elaka brev.
Kände du skuldkänslor på något sätt att de hade drabbats av det här?
Jag tyckte att det var någonting de kunde offra. För det här var för någonting som var större än mig och större än dem också.
All you 5 and 10 cent women with nothing in your heads. I got a real girl I'm loving, Lord, I love her till I'm dead. Go away from my.
De sista amerikanska trupperna lämnar Vietnam 1973. Då har mer än 2 miljoner vietnameser och 58 000 amerikaner dött i kriget. Samtidigt har cirka 800 amerikanska desertörer fått asyl i Sverige. Uppmärksamheten de fyra fick gav Sverige ett rykte som ett safe haven för desertörer. Craig Anderson åker tillbaka till USA och hamnar i fängelse. John Barilla flyttar så småningom till Kanada. Men Rick Bailey och Michael Lindner väljer att bo kvar i Sverige. 1974 beslutar USA:s president Gerald Ford om en amnesti för desertörer som återvänder och ber om förlåtelse.
Först och främst har jag ingen intresse av att åka tillbaka. Jag har att göra här. Och för att bli förlåten av er, det är helt bizarr. Alltså om det är någon som ska be om förlåtelse, så ska ni be mig om förlåtelse för det ni har gjort med den här krig. Eller du ska be folk som mig och alla vietnameser som led och dog av det här kriget. Det är dom ni ska be förlåtelse om.
Du har hört P4 dokumentär om den amerikanska desertören som flydde till Sverige av mig, Jakob Odelstad. Producenter var Ola Hemström och Sofia Kottorp. Slutmix av David Hellgren. Dokumentären är gjord 2025.
Tyckte du om den här berättelsen? Då kommer här ett utdrag ur en annan historia från vårt systerprogram P4 Dokumentär, Besatt av Kullamannen. I slutet av 60-talet gjordes en barnserie som blev tv-historia och skrämde livet ur en hel generation. På Kullens dramatiska klippor i Skåne utspelade sig ett spiondrama. 60 år senare kommer människor fortfarande tillbaka till platsen för att gå i Kullamannens spår. Varför?
Kullen i Skåne. Platsen är mytomspunnen. Här har det berättats historier i tusentals år. Vidsträckta bokskogar med slingrande stigar och skir grönska. Men också farliga vassa klippor, piskande vågor och svarta stup. 1967 blev Kullen tv-historia i en berättelse om fyra kusiner som hamnade mitt i ett spiondrama.
Vi var på väg ner till Skåne. Min lillebror Tommy och jag. Vi hade aldrig varit där förut. Vi visste bara att vi skulle bo på en gård som några släktingar hade. Medan mamma och pappa for till Italien. I nära 3 veckor skulle vara föräldrafri.
Det trodde man inte som nioåring att man skulle träffa Kai. Det var liksom...
Himmelstorp på Kullahalvön i Skåne i augusti 2025.
Hur många är vi idag? Jag tänkte vi skulle slå rekord.
Att träffa Kai så där 55 år, 60 år efteråt, är helt overkligt. Det är underbart.
Ja, det är fantastiskt.
Ni får komma ner och komma fram lite här.
60 personer har kommit hit till hembygdsgårdens dag. Men inte för att titta på den gamla korsvirkesgården, utan för att få se platserna där ungdomsrysaren Kullamannen spelades in 1967, för runt 60 år sedan.
Och den tiden var ju väldigt spännande att se. Det fanns ju inte så mycket på tv, det fanns bara en kanal. Så att...
ja, och sen är det väl en kombination av det fantastiska lyhörda skådespeleriet i ensemblen och sen musiken, enormt spännande musiken, bilderna. Allt tillsammans är det som min bror sa, nostalgin. Att det var från en tid då man inte var överbelamrad med sociala medier hela tiden. Så det är en kombination av detta.
Om vi vänder oss nu 180 grader så ser vi då en öppning in till det som är själva ängen.
Seriens huvudperson, som hette Kai och då var 14 år, guidar i snårskogen och berättar. Egentligen heter han Olle Myrberg och är 70 plus idag.
Så när vi ser att det brinner i kojan, då är vi alltså där uppe och har fri sikt ner. Och sen så springer vi då ner.
Vi måste höra på mig! Ursäkta, vad en spion.
Vi måste höra på mig, för det brinner ner vid kojan!
Och sen hittar vi då fru Werner bunden här i kojan. Och då är det ju då väldigt spännande. Vem har gjort det?
Kullamannen var banbrytande i sin tid. Det var en rysare, tänkt för ungdomar. Men hela familjer satt bänkade framför sina svartvita tv-apparater. Och som en röd tråd gick frågan, vem är ond och vem är god?
Och det var ju liksom det som vi skulle ta reda på som barn. Vem kan vi anförtro oss till? Och då anförtror vi oss till den som vi inte ska anförtro oss till. Och det är ett Hitchcock-knep.
Personligen så tas jag egentligen tillbaka till den tiden när jag var liten och såg det här och blev rädd. Så det blir en tidsresa. Det är väldigt många som har det med sig från barndomen.
I serien Kullamannen kommer bröderna Kai och Tommy från Stockholm på besök till sina kusiner i Skåne som bor på gården Himmelstorp. Ungdomarna ska vara ensamma i 3 veckor när mammorna och papporna bilar till Italien. Det är nästan föräldrafritt. Jenny, en tjej i 20-årsåldern som är keramiker och jobbar i keramikverkstan på Himmelstorp, har bara i uppdrag att hålla ett öga på dem. Kusinerna håller mest till en bit ifrån gården i kusinen Peters koja som inte finns kvar idag. Men platsen vill föreningen som ansvarar för gården märka ut så att besökande Kullamannen-fans hittar den.
Här kommer det finnas en liten bild av oss som hembygdsföreningen kommer sätta upp. Men då ska alla träden vara borta här helst då. Det är det som är meningen.
Ingången, så.
Ingången är precis här.
Ja. Den är vänd så.
Kojan är då platsbyggd här. Sen kan man ta bort delar av väggarna för att kunna filma in i kojan. Frågor på det?
2 vita, 2 blåstenar. Victoria med C.
En damring med vita och blå stenar och inskriptionen Victoria med C har en viktig roll i Kullamannen.
Vad gör ni här? Var så snälla och ge er iväg! Ni ska inte springa här och snoka!
Liksom en mystisk man, kanske tysk eller amerikan, som kallar sig Dr. Miller.
Ge er iväg nu!
Han verkar ju helraspig.
Vilken kvaddad typ.
Kom killar!
Var hittades ringen? Är det där?
Ja, precis. Det är precis här. Och jag tror att vi har den här scenen när vi sitter och äter utomhus. Då har vi ställt ut bord och stolar här då. Och där, vad hittar du där för något?
2 vita och 2 blå.
2 vita och 2 blå. Ja, men det är ju den ringen vi latchar med. Oj, oj, oj.
Det står någonting i den. Victoria med sig.
En av Kullamannens vänner har idag med sig en damring med 2 vita och 2 blå stenar. Och här finns flera som liknar Dr. Miller. En av dem har skrynklig vit linnekostym, panamahatt och stålbågade glasögon.
Jag kan lägga till med lite amerikansk accent så kan jag ju utge mig för att vara Dr. Miller. Ja. jag heter Lars Ingvar Elofsson Memsengrell från Kristianstad. Att gå in i en sån här roll är lite kul tycker jag.
Och här står någon till.
Ja, det stämmer det. Det är egentligen jag som är den riktiga doktorn Miller. Jag heter Johan Ahlberg. Jag blev intresserad som många andra när serien gick 1967 och forskat en hel del i vem som var vad och vilka skådespelare och var de sen tillväg. Och arbetet utmynnar i en liten avhandling som ligger på nätet, ligger på Kullamannens vänner på Facebook, där man kan läsa om det.
För fansen spelar ingen roll att Kullamannen är svartvit och nu har 60 år på nacken.
Det handlar ju om jakten på en mikrofilm. Och på mikrofilmen finns säkerligen ett domedagsvapen. Alltså storyn, handlingen, den är ju i högsta grad aktuell.
Serien i Fingsland, det är väl samtidigt en tidskapsel för oss som växte upp på 60-talet. Det är så mycket vi känner igen oss i. Men på den tiden så fanns det ju bara en tv-kanal och det fanns ju inte speciellt mycket för ungdomar. Så när den här kom på bästa sändningstid 1967 var det ju en sensation.
Vill du höra hela berättelsen Besatt av Kullamannen? Då hittar du den förstås i appen Sveriges Radio. Reporter Lotta Malmstedt.